lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Apostlagärningarna kapitel 21 och vers 15. Och vi ska lägga märke till att Lukas gärna vill förmedla den sanningen att också genom det som nu sker när Paulus blir fängslad, det är något som ger Paulus möjlighet att nå ännu vidare med evangeliets budskap. Apostlagärningarna kapitel 21, vers 15 till och med 17. Efter dagarna i Caesarea gjorde vi oss i ordning och fortsatte upp till Jerusalem. En del av lärjungarna i Caesarea följde med för att visa oss till Mnason, en cypriot som länge hade varit en lärjunge. Hos honom skulle vi få bo. I Jerusalem tog bröderna emot oss med glädje. Paulus och hans följe har med sig hjälp som samlats in från trossyskon i andra församlingar. Och glädjen blir stor när de anländer. Dels var de i behov av hjälpen rent materiellt, men det var också en stor uppmuntran och tröst att få erfara att deras trossyskon i andra provinser hade omsorg för dem och sände dessa bröder till dem med hjälp. Men framför allt var de glada över att få återse Paulus, men också en viss skepsis på grund av de rykten man hört om Paulus verksamhet. Därför möter också alla äldstebröderna upp. Och vi läser vers 18-21. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra hem till Jakob. Och dit kom också alla de äldste. Sedan han hade hälsat på dem redogjorde han noggrant för allt det som Gud hade utfört bland hedningarna genom hans arbete. De prisade Gud för vad de fick höra och sade till Paulus: du vet, broder, att det finns tiotusentals troende bland judarna, och alla håller det strängt på lagen. Nu har de fått höra att du lär alla judar ute bland hedningarna att överge Mose och förklarar för dem att de inte ska omskära sina barn och inte leva efter våra seder och bruk. Paulus hade aldrig lärt någon att förakta eller förkasta Mose lag, för han förkunnade att Jesus inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. De berättar för Paulus om tiotusentals judar som kommit till tro på Kristus som Messias. Och dessa judar som funnit liv och frid i Kristus hade inte förkastat den mosaiska lagen. Och här talar vi inte först och främst om de tio buden som Gud själv skrev med sitt finger på stentavlorna, men om omskärelsen och alla de övriga förordningar i judarnas gudstyrkan. Så det handlar egentligen om judarnas förhållande till den mosaiska traditionen. Att hedningarna inte ska förpliktas att hålla den judiska traditionen och omskärelsen blir ju mycket klart avgjort på apostlamötet. Men nu har de flesta apostlarna lämnat Jerusalem. I alla fall omtalas de inte här längre. Och vi bör lägga märke till att dessa äldste i Jerusalem talar inte bara om omskärelsen, men om våra seder och bruk, alltså om traditionen. Paulus skriver i Första Korinthierbrevet 7: i övrigt ska var och en leva med den lott som Herren har tilldelat honom, sådan han var då Gud kallade honom. Det är den regel jag ger alla församlingar. Den som var omskuren när han blev kallad ska inte ändra på det. Den som var oomskuren ska inte låta omskära sig. Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt. Det som betyder något är att man håller Guds bud. Omskärelse eller inte omskärelse är inte det viktiga, men för båda gäller att man håller Guds bud. Och Paulus fortsätter i första Korinthierbrevet 7, verserna 20-23. Var och en ska förbliva han var när han blev kallad. Var du slav när du blev kallad, så fäst dig inte vid det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre vad du är. Ty slaven som har kallats att tillhöra Herren är Herrens frigivne. Och likaså är den frie som har blivit kallad Kristi slav. Gud har köpt er, och priset är betalt. Bli inte slavar under människor. Och vi läser vidare i Apostlagärningarna 21, verserna 20 till och med 26. De prisade Gud för vad de fick höra och sade till Paulus: Du vet, broder, att det finns tiotusentals troende bland judarna, och alla håller det strängt på lagen. Nu har de fått höra att du lär alla judar ute bland hedningarna att överge Mose och förklarar för dem att de inte skall omskära sina barn och inte leva efter våra seder och bruk. Vad gör vi nu? De får säkert veta att du är här. Följ därför vårt råd. Här finns fyra män som har avlagt ett löfte. Ta med dig dem och rena dig tillsammans med dem, så att de kan låta raka huvudet. Då förstår alla att det inte ligger någonting i det som de har fått veta om dig, utan att också du håller fast vid lagen och lever efter den. Men när det gäller hedningar som har kommit till tro, har vi meddelat vårt beslut. De ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Då tog Paulus med sig männen och renade sig nästa dag tillsammans med dem. Sedan gick han till templet och tillkännagav när renhetstiden skulle vara avslutad och offer bäras fram för var och en av dem. Ingenstans hör vi om att Paulus uppmanat judar att bryta med Mose lag och omskärelsen. Tvärtom så får vi intryck av att han själv levde efter lagen. Och det är tydligt att församlingsledarna inte tvivlade på Paulus i den här saken. Men de känner sig tvungna av opinionen att be Paulus att demonstrera sin lojalitet mot Mose lag genom att avge ett nasirlöfte. Vad skulle Paulus göra? Han har ankommit till Jerusalem med den insamlade kollekten till det nödlidande i Jerusalem. Församlingen har lyssnat till hans utförliga rapport och gladde sig över att Gud frälste också hedningar. Och så berättar de för Paulus att tiotusentals judar i Jerusalem hade kommit till tro på Kristus och tagit emot honom som sin messias och frälsare. Och ingen av ledarna önskar att Jesu efterföljare ska splittras på grund av deras bakgrund. För en jude som kommer till tro på Jesus ska inte upphöra att vara jude, utan bli messias troende jude. Därför var det inte lätt för församlingen i Jerusalem att ta emot gåvan till de fattiga, direkt ifrån denna omstridda hedningamissionär, för det kunde skapa problem bland de messiastroende judarna. Men om de tog emot gåvan efter att Paulus avgivit sitt nasirlöfte tillsammans med fyra andra, så var det mycket lättare att hantera denna sak. Och det var inte onaturligt för Paulus att göra detta. Han var ju själv jude. Och när Paulus nu gör detta, så är det viktigt att komma ihåg att det rör sig inte om hedningarnas förhållande till den mosaiska lagarna, men om judarnas. En hedning behöver inte låta omskära sig eller avge löfter efter den mosaiska lagen för att bli frälsta. Och en jude behöver inte förkasta omskärelsen för att bli frälst. En jude som kommer till tro ska inte inympas i den kristna församlingen. Men han blir en messias troende jude. Han är född jude och förblir jude också efter att han kommit till tro på messias. Risken är att den villoläran som heter ersättningsteologin har gripit om sig så djupt i Norden och varit orsak till att den kristna församlingen har förlorat sina judiska rötter. Och därmed predikar man bara en tredjedel av Bibeln, nämligen den sista tredjedelen som kallas för Nya testamentet. Frälsningen kommer från judarna, och hedningarna som är av vild oliv inympas på den judiska stammen som är Herrens odlade olivträd. Och när Paulus skriver i Romarbrevet 11:19-24 så säger han: nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, det bröts bort därför att de inte trodde, men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt. Ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng. Sträng mot dem som har fallit, god mot dig om du håller fast vid hans godhet. Annars blir också du bortskuren. De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen, ty om du skars ut ur den vild oliv som du av naturen hörde till, och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Glöm inte att Jesus är jude och att frälsningen kommer från judarna och att Guds löften till Abraham om att landet ska tillhöra Abrahams ett till evig tid, det står fast. Och må vi i västvärlden få nåd och ljus till en balanserad bibelundervisning i proportion till Bibeln. För den som hämtar 90% av texterna från Nya testamentet vandrar i ett annat spår än det första kristna gjorde och är inte evangelisk utan evangelastisk. Apostlagärningarna 21, vers 27 och 28. Strax innan de dagarna var slut fick judarna från Asien syn på Paulus i templet. Det hetsade upp folkmassan och tog fast honom och ropade: Israeliter, kom och hjälp till. Här är mannen som överallt sprider en lära som riktar sig mot vårt folk och vår lag och denna plats. Och nu har han till och med tagit med sig greker till templet och vanhelgat denna heliga plats. Som pöbeln oftast gör, så handlade också dessa judar från Asien utifrån antaganden och felinformation, så tar man ting för givet. Vers 29. De hade nämligen sett Trofimus från Efesus tillsammans med Paulus i staden och tog för givet att Paulus tagit med honom till templet. Här möter vi igen denna skillnad som är mycket viktig att vara klar över. Paulus, en jude som vuxit upp med den judiska traditionen, går till templet när han kommer till Jerusalem. Trofimus, en hedning från Efesus, som tydligen kommit till tro genom Paulus verksamhet. Han har inget som helst behov för att ta del i ritualen och ceremonierna i templet när han besöker Jerusalem tillsammans med Paulus. Hade han önskat gå dit, så hade han i kraft av Guds nåd full frihet till det. Det är det som är den kristna friheten. Och Paulus var helt klar över att löftet han avgav hade ingenting med hans frälsning att göra. Både hedningar och judar blir frälsta av nåd genom Jesu frälsningsverk. Sannolikt så omfattade Paulus löfte fasta och en bestämd diet. Och allt detta, det var en del av hans bakgrund. Att avstå från kött eller äta kött har ingen andlig betydelse. Men att kosthållet kan betyda en hel del för vår kropp och fysiska hälsa är en annan sak. Vi läser Apostlagärningarna 21, vers 30 till och med 32. Hela staden kom i rörelse och folket strömmade till. De grep tag i Paulus och släpade ut honom från templet, och portarna stängdes genast. De ville döda honom, men den romerska kommendanten fick rapport om att hela Jerusalem var i uppror och skyndade omedelbart ner till dem med manskap och officerare. När judarna fick se kommendanten och soldaterna slutade de att misshandla Paulus. Felaktig information om vad Paulus förkunnade hade skapat många vilda rykten. Och med denna felinformation som grund tar man för givet att Paulus tagit Trofimus med sig till templet. Och så misshandlas Paulus för något som han inte gjort. Brinnande Jesu lärjungar möter det bittraste hatet bland religiösa som värnar om sin kyrka eller sin organisations inflytande och makt. För de insåg att Paulus evangelium förvandlade människor. Och hade inte kommendanten och soldaterna kommit, så hade de helt säkert tagit livet av Paulus. Vers 33. Kommendanten steg fram, arresterade honom och lät belägga honom med dubbla bojor. Och sedan frågade han vem det var och vad han hade gjort. Kommendanten har inte den ringaste aning om vem Paulus är, men går ut ifrån att det är en förbrytare och binder honom med bojor. För kommendanten trodde att han var den egyptier som hade uppviglat 4000 män för en tid sedan. Och efter att han lagt Paulus i bojor försöker han få upplysningar av den uppjagade folkskaran om vad som föregick och om vem Paulus var. Och vi läser vers 34. Det kom olika svar ur hopen. Och då han i allt tumultet inte kunde få klart besked lät han föra Paulus till fästningen. På grund av den uppjagade och vilda folkmassan så är det närmast omöjligt att förhöra denne man här på tempelgården. Därför för kommendanten Paulus till fästningen. Och vi läser vers 35 och 36. När man hade fått honom till trappan måste soldaterna bära honom. Så våldsam var trängseln, för massan följde efter och skrek: döda honom. När man fått honom till trappan, ja, trappan är alltså den trapp som ledde från tempelgården och upp till fästningen. Och vi läser vidare vers 37. Just som han skulle föra in Paulus i fästningen frågade han kommendanten: får jag säga en sak? Jaså, du kan grekiska, sa denne. Då är du inte egyptern som för en tid sedan uppviglade de 4000 knivmännen och drog ut med dem i öknen. Denna egyptiska upprorsmakare hade tidigare blivit besegrad av Felix, men hade lyckats fly. Han hade den gången lägrat sig på Oljeberget och tänkt inta staden därifrån, i hopp om att många av de missnöjda i Jerusalem skulle ansluta sig till honom. Han hade tänkt fördriva romarna och själv bli kung. Historieskrivaren Josefus berättar att denne egypter lyckades faktiskt samla cirka 30 000 man när han marscherade mot Jerusalem. Men han blev alltså slagen av ståthållaren Felix. Och nu trodde kommendanten att det var denne man han hade fångat, eftersom judarna lagade ett sådant rabalder. Och han blir mycket förskräckt när han hört att Paulus talar grekiska. Vi läser vers 39. Paulus svarade: jag är jude från Tarsus i Kilikien, medborgare i en betydande stad. Jag ber att du låter mig tala till folket. Det är något av både stolthet och värme i klangen när Paulus talar om sin hemstad, om sina rötter. Tarsus i Kilikien, en betydande stad. Han talade till kommendanten på grekiska, och när kommendanten hör vem Paulus är får han också lov att tala till folket. Och till judarna talar Paulus hebreiska, och han tilltalar judarna som bröder. Och vi läser Apostlagärningarna 21 från vers 40 till och med 22 vers 2. Kommendanten gav honom sin tillåtelse, och uppifrån trappan gjorde Paulus tecken åt folket att lyssna. När det blivit tyst började han tala till dem på hebreiska: bröder och fäder, lyssna på vad jag nu har att säga er till mitt försvar. När de hörde att det var på hebreiska han talade till dem blev det ännu tystare. När han säger bröder så syftar det till judiska landsmän. Och bland judarna var det vanligt att kalla fariser och skriftlärda för fäder. Så med en gång märker judarna att han inte bara talar deras språk, det vill säga hebreiska, men han har deras kultur och tankegång. Och därmed är de verkligen redo att höra på honom. Och det har också något att säga oss som lever idag. Ett Guds vittne måste ha något mera än en intellektuell kunskap. Han måste ha haft ett personligt möte med den levande Gud. Paulus hade i unga år grundligt studerat skrifterna, men trots det så hade han förföljt Jesu lärjungar. Men så stoppade Gud honom på vägen till Damaskus, och Paulus fick ett personligt möte med den uppståndne Jesus. Och efter att Ananias hade förkunnat evangeliet om Jesus för honom, så blev han själv en lärjunge och ett vittne. Kallad av Gud, utrustad av Guds helige ande, hade han nu vikt hela sitt liv till att tjäna Herren Jesus Kristus. Han var en man som personligen kände Gud, så det handlade inte om andrahands information. Men Paulus kände också sin samtid, folkets religion, folkets kultur och inte minst folkets tankegång. Han levde i världen, men inte av världen. Han kände sin samtid, det vill säga han visste var skon klämde för mannen i gatan. Och han förkunnade Jesu evangelium mitt in i den situationen. Han kände sin tid, men lät aldrig tidsandan påverka budskapet Gud hade anförtrott honom. Låt oss regelbundet studera ordet och ta tid till stillhet och bön, för det är viktigt att känna Gud. Och då ska Gud ge oss visdom och profetiskt ljus så att vi kan känna den tid i vilken vi lever. Och han ska också ge oss kraft att förkunna hans budskap för vår generation utan att kompromissa. För det var det Paulus gjorde i sin tid. Han ägde teoretisk kunskap förenad med personlig erfarenhet. Båda delarna är viktiga. När de hörde att det var på hebreiska han talade till dem, blev det ännu tystare. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.